Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Skandiamannen del 3. Ja, nu är två poliser igång och utreder omständigheterna runt Stig E, känd som Skandiamannen, och övrig personal på Skandia. Vi hörde i förra avsnittet hur de förhörde väktarna, och nu är det dags att förhöra de som faktiskt är anställda av Skandia själva. Jag gör den här podden för att jag jobbar med att göra poddar och YouTube-saker. Jag gör poddar om saker som intresserar mig. Jag gör en podd som heter Fan of History, om antik historia. Jag gör en massa saker angående kortspelet Magic the Gathering. Jag gör en svensk podd som heter Sagan om Isfolket-podden. Men för att jag ska kunna leva på sånt här så behöver jag hjälp. Sponsringspengar från er alltså. Ni kan, om ni gillar den här podden och tycker att den ska fortsätta, så kan ni sponsra mig på patreon.com/palmemordet. Där står det även vilka spår jag planerar att göra. Så att ju mer pengar, desto mer spår helt enkelt. Om ni tycker att patreon.com är konstigt, så kan ni även sponsra mig med Swish eller PayPal. Men jag föredrar verkligen Patreon, för då kan jag hålla ordning på er. Jag kan kommunicera med alla patrons. Och det nyaste är, om man sponsrar med $7 per avsnitt, så får man ett mystiskt vykort i brevlådan där man får höra att järnvägsspåret är allt hetare och att man måste kontakta Enskedemannen. Och de här vykorten är numrerade i den ordning de har gått ut. Så, åter till Skandia. Källan för det här är då förhören med de inblandade samt boken Nationens fiende av Lars Larsson, som ni kan hitta på Bokus. Den första personen som ska förhöras här är Roland B. Han förhörs av polisen Skoglund, som vid det här laget är ganska engagerad i fallet Skandiamannen. Förhöret sker den 9 juli klockan 13.30. Och Skoglund är då förhörsledare. Och han börjar: ja, jag vill veta avseende lördagen den 1 mars och det som rör en person. Det är den här Stig E. Kan du berätta? Roland svarar: ja. Det som hände var att på lördag förmiddag någon gång mellan 11:30 och 22:30 så ringer Stig till mig. Förhörsledaren: till bostaden. Roland: ja, och han ringer mig. Då hade han dessförinnan pratat med min chef som heter Ingmar B. Och fått veta att jag kunde hjälpa till med att tala om exakt när Stig stämplade ut på kvällen. Förhörsledaren: den 28. Roland: på fredagskvällen innan, ja. Och anledningen till att han ville veta det var ju då Palmemordet. Och Stig påstod då att polisen och journalister ville veta en exakt tid eftersom det förekom olika tidsangivelser. Och så undrade han då om jag kunde ta reda på det i vårt datasystem. Och det sa jag att det kunde jag naturligtvis. Och så frågade jag om jag skulle meddela det till polisen. Men det sa Stig att det kunde jag ringa till honom och göra, för att de ringde från många olika håll. Han nämnde någonting om att man ringde från tidningar i Oslo bland annat. Han gav intryck att det ringde från många håll, men det var just Oslo som var ett av exemplen. Jag tyckte själv att det var lite konstigt att jag inte skulle, om nu polisen var intresserad att få veta den här tiden, så tyckte jag det var konstigt att jag inte skulle meddela det till polisen. Å andra sidan hade jag också fått uppfattning från massmedia att det var olika tidsuppgifter och tänkte kanske då att det var inte så mycket att bry sig om. Så pratade jag också med Stig en hel del om själva händelsen. Jag känner inte Stig så där väldigt mycket. Men ändå, jag har varit länge i Skandia och det har han också. Han verkade väldigt, och han verkade inte chockad, kanske, men ändå ganska omtumlad. Jag tyckte inte det var så konstigt efter det här. För alla kände vi lite grann annorlunda en sån här dag. Jag började fråga honom lite grann. Han berättade just då att han gått ut från Skandia. När han kom vid Götabanken så hade det där skottet hörts. Stig tänkte inte så mycket på att det var ett skott, utan trodde mer att det var något oljud från trafiken. Men ganska snart så vart han ju varse då vad som hade hänt strax framför honom. Det han då meddelade mig så hade han alltså varit en av de första fram hos Palme. Jag frågade då det var blodigt. Nej, det var inte särskilt mycket, sa han, utan Palme låg på rygg och blödde ur munnen. Och vi vände honom i framstupa sidoläge. Då sa jag, var du med och gjorde det, Stig? Ja, just det, sa Stig. Vi var några stycken, sa han, som gjorde så. Så hade jag också hört att Lisbeth Palme hade fått någon skada, så jag frågade hur det var med henne då, sa jag. Det verkar inte vara någon större fara med henne, sa han. För hon rusade ut i gatan ett par gånger och viftade på bilar och sa någonting om att min man har blivit skjuten. Och så frågade honom, frågade Stig alltså om han såg att det var Palme. Nej, sa Stig, det gjorde jag inte. Det blev jag inte klar över förrän det var någon flicka där som frågade mig om jag såg vem det var. Nej, hade Stig svarat. Såg du inte att Olof Palme, hade hon sagt då, flickan. Och då kom jag att tänka på den där gumman var lik Lisbeth. Han sa ju att gumma, jag fäste mig vid det uttrycket. Det var så, då hade jag gjort klart för Stig. Jag var inte säker på att jag relaterar exakt ordningsföljd i vårt samtal. Men jag tror att jag ganska väl ger innehållet i det. Jag hade också gjort klart för Stig då att jag stod och omklädd i träningsoverall och skulle iväg och spela tennis. Jag skulle spela tennis mellan klockan 12 och 1. Och här måste jag bryta då och säga alltså, Skandiamannen påstår att det ringer en massa tidningar till honom. De ringer från Oslo. Men det här är alltså innan han överhuvudtaget är omnämnd någonstans. Så hur känner de till honom? Han har ju inte fått lämna några uppgifter. Ja, förhörsledaren fortsätter. När kom samtalet, sa du? Och Roland, det kom någonstans. Jag var omklädd. Jag skulle gissa att hon var ungefär 20 i 12 på lördag förmiddag. För jag var inte jäktad när han ringde, så vi kunde spela en stund. Men jag sa att jag åker ner och spelar tennis i alla fall. Och så ringer jag dig när jag kommer tillbaka därifrån. Och så kan vi se om jag kan åka in till Skandia. Jag uppfattade inte att det var någon sån där omedelbar brådska och få den där tidsangivelsen utklarad. Hur som helst är det också så att jag pratade med Stig 3 gånger under lördagen. Förhörsledaren frågar, ringde Stig eller ringde du? Roland svarar, första gången ringde han och de följande 2 gångerna ringde jag. Och därför kan det finnas viss risk att jag sammanblandar vad vi pratade om vid de olika tillfällena. Men det var också så att det vi redan pratat om återkom vi lite till beroende på att jag uppfattar Stig som ganska upprörd. Vilket jag inte tyckte var konstigt alls. Men hur som helst så åkte jag iväg och jag spelade min tennis. Och när jag kom tillbaka så var det lunchdags hemma. Vi åt lite lätt lunch. Och sen ringde jag till Stig och sa att nu är jag klar. Nu kan jag åka in till Skandia. Och då kommer det här igen. Att Stig säger, ja det var bra för de ligger på mig här och vill veta. Och de ringer från alla möjliga håll. Så han gav alltså intryck att det var många som var intresserade av det här. I den här vevan så berättade han också. Han berättade att det var en bil som var nära här. Och som vi uppfattade så var det en taxibil han syftade på. Men han berättade också när polisen kom. Han sa att de kom väldigt snabbt. Så sprang han in efter dem i tunnelgatsgränden. Och motivet att han sprang efter var att han fick uppfattningen om att de hade fått ett felaktigt signalement på gärningsmannen. Just det där med kepsen och trenchcoat. Så sa Stig, så var jag klädd. Och jag sprang efter dem för att tala om att det var fel. Men Stig hann inte fatt dem, utan hade väl återvänt då utan det. Sen berättar Stig också att han hade missat sitt tåg. Och ja, dessa tider är jag säker på. Det jag säger nu är nästan säker på. Och det är att jag fick intrycket av att Stig senare ringde efter en taxi och åkte hem. Att han sa till mig att han fick ta taxi. Men jag är inte 100% säker på just den uppgiften. Men jag förstår inte var jag skulle ha fått den ifrån annars. Jag fick i alla fall klart för mig att Stig hade återvänt till Skandia också. Men sedan beträffande tidsangivelsen. Jag ska också säga att jag åkte alltså in till Skandia då efter att prata med honom den andra gången. Då jag sa att jag var klar och kan åka in. Och så åkte jag in till Skandia och så tittade jag på tiden här och konstaterade att det var 23.19 då. Sen ringde honom på nytt härifrån och gav honom tidsangivelsen. Och då sa jag att, gick du direkt ut på gatan då, Stig? Stannar du inte och pratar med vakterna? Nej, jag gick direkt ut, sa Stig. Det fann jag lite anmärkningsvärt, för det är ganska vanligt när vi jobbar sent att man stannar och byter ett par ord med väktarna. Men det påstår Stig att han inte har gjort. Därför menar han att den tidsangivelsen jag hade här, den var ganska säkert riktig då. Då konstaterar vi sådär, det kan ju liksom vara någon minut senare då. Så om det var 23.19 han stämplade, så var det kanske 23.20 när han var ute på gatan. Det var inte omöjligt, men inte just så mycket mer. Och här kan man ju reflektera då att det har ju faktiskt gått 2 månader när Roland blir förhörd. Så han kan ju komma ihåg fel. Men vi vet ju att Skandiamannen hade sagt till väktaren Henry. Eller han hade pratat med väktaren Henry och väktaren Henry rapporterade att de hade pratat i flera minuter. Förhöret fortsätter. Och klockan var rätt hos er. Roland svarar, ja den kollar jag med fröken nu då. Det var faktiskt så att klockan gick, vår klocka gick inte fel. Utan vår tidsapparat stod på 23.20. Men vår klocka gick en minut fel, vilket jag konstaterade vid kontroll med fröken Ur. Och det var därför jag också sa 23.19 åt Stig. Och så ställde jag om systemet. Sen pratade Stig om varför han hade jobbat här på kvällen. Han hade väldigt mycket att göra, sa han. Och han hade en del som skulle vara klart, för han skulle på semester. Han skulle ut och åka skidor. Och han hade jobbat mycket nu, och så eftersom jag sitter på personal så fick jag höra en liten vers om hur mycket Stig hade att göra och att han behövde hjälp och sånt. Lite allmänt prat om hans arbetssituation på det sättet. Han sa att han hade jobbat väldigt sent föregående vecka också. Då fick jag intryck av att det hade varit fredag kväll, men det har jag ju kunnat konstatera senare att det var inte. Jag var ganska säker på att Stig hade jobbat även föregående fredagskväll, men det var ju tidigare den veckan som han hade haft sent arbete. Förhörsledaren. Får jag sticka mellan med en fråga, nämligen när kom Stig till jobbet den aktuella fredagen? När hade han lunch och så vidare? För jag var i kontakt med han Per H som säger att Stig stämplar in på morgonen och ut på kvällen och ingenting mitt på dagen. Roland svarar, nej vi har ju sådana rutiner, vi stämplar inte lunchavbrottet. Vi har alltså en halvtimmes lunchrast och vi äter vår lunch i egen matsal i huset. Och det normala är då att man går upp dit och äter sin lunch och sen går man tillbaka till arbetsplatsen. Och då har ungefär en halvtimme gått, så därför stämplar vi inte ut respektive in vid lunchavbrott. Utan det är endast om man förlänger sina lunchrasten går ut som man ska stämpla ut, och det har inte Stig gjort. Förhörsledaren. Det har också sagt till mig att Stig själv skulle ha sagt någonting om att han var ut någonting på kvällen vid 21-tiden. Roland svarar, det är mer än vad jag vet, det har inte framkommit i våra resonemang. Förhörsledaren, nej såväl. Nåväl, vi fortsätter. Roland. Så pratade Stig också om att han skulle iväg och åka skidor. Och det här gjorde att han, de ringde här i ett kör. Han gav alltså återkommande intryck av att det var, jag frågade inte, men jag tyckte själv att det var märkligt att de kunde veta att han hade suttit inne med kunskap här. Men det utgick jag ifrån att det hade framkommit på kvällen innan. Stig gav alltså intryck att det var väldigt mycket som jagade honom. Han sa, jag ska ju iväg och åka skidor. Förhörsledaren frågar, vart skulle Stig? Roland svarar, ja jag tror att han redan till mig sa Idre. Ja men det är inte 100 på, bara för det har jag hört flera gånger efteråt. Men att han skulle åka skidor det är 100%. Och det sa han till mig också. Att han skulle åka på söndagen var också helt klart. Men han sa, jag har inte packat eller någonting här, jag får ju ingenting gjort idag. Han gav sig intryck av att han blev hindrad i sina förberedelser för den här skidutflykten. Och att han skulle ha semester, det var inget tvivel om. Det sa han ju också under den kommande veckan. Förhörsledaren frågar, Stig var också borta va? På semester. Roland svarar, ja det var han. Har han varit ledig under den kommande veckan där? Sen, det var ju så här att den här dagen, man följde ju väldigt mycket vad som kom på massmedia och tvn stod på mest hela dagen. Man hade radion på samtidigt ibland och så läste man tidningarna som kom. Och jag var förvånad över att det inte stod särskilt mycket om Stigs närvaro. Till mig hade han ju gett intryck av att han var mycket mer centralfigur som vittne än vad massmedia hade uppfattat honom. Det var ju klart över. Men ändå fanns Stig där i Svenska Dagbladets artikel på söndagen. Och då förstod jag att han varit med trots allt. Men hur han kom dit visste inte jag då i alla fall. Men sen blev det väldigt tyst om Stig också. Det skrevs väldigt om det här. Och det skrevs om alla vittnen. Jag tycker det var konstigt att Stig inte figurerade mer än vad han gjorde i de rekonstruktionerna här. Jag var lite grann fundersam ibland om jag kanske skulle ta kontakt med polisen. Jag tänkte samtidigt att det här kan inte vara någonting som är okänt för polisen. Med tanke på att Stig har ju dels funnits i den där Svenska Dagbladet-artikeln. Och dels så småningom kom det där tv-inslaget där han ojade sig över att han inte var mer uppmärksammad. Det gjorde att jag tyckte att jag inte hade någonting att komma med. Jag kände en som sett något, men det var ju egentligen känt. Ja, vi pratades vid 3 gånger och sen har jag inte pratat med Stig efteråt om det här. Förhörsledaren säger, du säger att du inte känner Stig närmare. Roland svarar: jag har varit på Skandia 25 år och Stig har varit här väldigt många år också. Personal, så känner man en del folk på ett konstigt sätt. Man känner dem inte alltid, utan man träffar dem stup i kvarten och umgås med dem. Utan man känner dem liksom lite, och Stig är ju lite annorlunda. Han är inte som alla andra. Det som jag reagerar på också, det var ju när han sa att han inte kände igen Palme. För det tyckte jag var konstigt. Jag vet ju att Stig har varit aktiv politiker. Och jag vet också att han är moderat politisk. Förhörsledaren säger att han är, Roland svarar, moderat. Han har varit med i Moderata samlingspartiet och varit aktiv där i kommunalpolitiken och så. Det är sånt som han inte gjort någon hemlighet av, men han har liksom inte pratat om det. Det har liksom aldrig varit något konstigt med det. Därför tycker jag att det var konstigt att Stig inte kände igen Palme. Men det är bara mina egna funderingar. Det har inte så mycket med sakförhållandet att göra. Förhörsledaren: vet du huruvida Stig åkte på vintersemester eller att han åkte på semester? Roland: nej, jag har alltså ingen grundinformation om det annat än det han sa till mig. Att han skulle åka. Det sa han flera, jag tror han sa det samtliga tre gånger vi pratade. Så det fördes på tal samtliga tre gånger vi pratade. Liksom att journalister ringde, liksom att polisen ville ha information och det upprepades varje gång. Sen så vet jag att han inte var synlig här på kontoret kommande vecka. Och efteråt har jag kunnat konstatera att han har redovisat semester. Jag utgick ifrån att han har varit i Idre. Men jag har hört sen att han inte har varit i Idre. Förhörsledaren: att han inte har varit på arbetsplatsen eller? Roland: nej, att han inte har varit på arbetsplatsen, det är helt klart. Men att han tydligen inte har åkt skidor heller. Men det har ingen sådär som jag kan stå för. Förhörsledaren: ja, det var ju lite egendomligt, men det är klart att det kan ju vara som han säger också. Jag tänker ju närmast på att pressen ville veta tiden och så vidare. Roland: ja, det tycker jag är konstigt. Det är klart att journalister, de har ju förmåga att hitta folk. Men hur de fick tag på honom? Han sa någonting om att polisen inte var så intresserad av honom redan på platsen där på kvällen. Förhörsledaren: det sa han också. Och det var alltså före 12.20 i vilket fall som helst som samtalet kom från Stig. Roland: före, ja, någonstans mellan, om vi får ta till yttre gränser, så var det någonstans mellan 11:30 och 11:45 på lördag dag. Det troligaste är att de var ungefär 11:20. Jag tänkte inte så mycket på klockan, men det tror jag inte, för jag behöver åka till min tennis 7-8 minuter i, och jag var inte på något sätt jäktad, för jag hade redan klätt om. Förhörsledaren: känner du till huruvida man kan komma in i Skandiahuset utan att stämpla in på datan? Roland: och det var ju det som var det konstiga här, kan man säga. Jag skulle ju konstatera att han hade stämplat ut på tid. Vi har alltså en dator som är till för tidsredovisning. Och så är det här för dörröppning. Och dörröppningen är inte alls tänkt som något säkerhetssystem i egentlig bemärkelse. Det är egentligen bara så att vi ska ha våra lokaler låsta. Vi ska stänga de ärliga obehöriga ute. Och vår personal ska kunna komma in på ett någorlunda smidigt sätt. Det är alltså betraktat som en nyckel som man öppnar dörren med, helt enkelt. Och inget säkert säkerhetssystem. Men tanken är att man ska öppna dörren med kortet när man går in här. Och vi ska ha möjlighet efterhand att kunna se vem som har gått in i huset med kortet. Framförallt på sådana tider då lokalerna är obemannade. Och när Stig då går ut klockan 23.19 här. Och sen hade också sagt att han gått tillbaka. Så tittade jag då om han hade gått in, hur dags han gick in igen. Det var av ren nyfikenhet. Men då var det så att Stig inte hade öppnat dörren själv med hjälp av kortet. Och det här är då ett bekymmer vi har med de här vakterna. De känner en hel del av våra anställda. De känner en del ganska väl, framförallt de som jobbar över lite grann då och då. Och då när de står där utanför så är vakterna bussiga och öppnar inifrån. Förhörsledaren: tryckknappssystem då? Roland: ja, precis. Och jag förstår, så måste det ha skett så. Per H har ju pratat med dig om det här också. Och jag har sagt att jag vet inte, men det tycker jag att vakten skulle få svara på. Det är möjligt att de har gjort så, för Stig har inte öppnat med sitt kort. Sen trodde jag vet inte, om du är bekant med våra lokaler här på Sveavägen 44. Förhörsledaren: nej. Roland: först kommer man in i något som man kan kalla reception. Och där sitter våra vakter. Och där finns också vår kundtjänst. Sen för att komma in i våra arbetslokaler så är det ytterligare en dörr man ska passera. Skjutdörrar, och de ska man också öppna med det här kortet. Jag trodde att Stig hade stannat ute hos vakterna när han kom tillbaka. Men jag har fått information här av vårt folk, säkerhetsfolk, att Stig har gått in genom skjutdörrarna. Men inte ens de har han öppnat med vårt kort. Utan det tyder på att vakterna skulle öppna den dörren åt honom också, så att han gått in. Och jag trodde han stått hos vakten för att ringa efter taxi, som jag har fått i huvudet, att han beställde taxi och åkte hem. Han pratade en hel del om det här, att han blev så sen och han missade tåget så han fick ta taxi hem. Det är den här uppgiften som jag är lite halvt osäker på. Men de har tydligen gått in i lokalen och druckit kaffe, säger de. Och det hör jag kan alltså inte se att han har gått in genom de här dörrarna då. förhörsledaren. Och någon annan ingång finns inte som man kan använda utan att använda sitt kort. Roland, inte om den är öppnad inifrån. Per H och jag, vi har gått runt i lokalen här och det finns alltså dörrar som man kan ställa upp på baksidan. Och har man ställt upp dem så kan man ju, förhörsledaren, det har talat om en dörr på Luntmakargatan. En så kallad cykel, det känner du till. Roland, ja, det finns ett antal dörrar på baksidan och cykelstallet bredvid. Förhörsledaren, det sägs också någonting om ett larm på någon sorts dörr. Roland, ja, jag har hört att någon dörr har alltså stått larmad då. Förhörsledaren, ja, fram till 22.35. Roland, ja, nu är det så att jag sysslar egentligen inte det här med larm och sånt, utan det här med tider stämplas in och ut och då ska jag betala ut lönerna. Sen det här med dörröppnaren med hjälp av samma tidkort, den datorn svarar jag för. Men sen då överhuvudtaget med vår säkerhet här med larmanordningar och sånt, och var det larmat och var det inte larmat och sånt, det är våran kontorsservice, lokalförvaltningen, som svarar för det. Och därför har jag väldigt dåligt begrepp om vilka dörrar som det överhuvudtaget finns larm på. Dessutom, hur de här larmrapporterna ser ut är heller ingen uppfattning om. Utan det här är ju inte personalsidan som du säger, jag kan inte, men däremot kan jag lokalerna ganska väl och jag vet var man kan öppna med det här kortet. Om man säger så här, att kan man komma in på Skandia på baksidan en kväll, så vill jag påstå att det kan man. Men då blir ett antal villkor som ska vara uppfyllda. Exempelvis man kan ställa upp en dörr inifrån och då kan man gå in. Men det är inte alla dörrar man kan göra det med. Men vissa dörrar kan man göra det med. Och de sedan, vilka av dem som det finns larm på, vilka det inte finns larm på, det är inte klart för mig. Men sen har jag hört talas om genom vår säkerhetschef att någon dörr har varit larmad på kvällen här under en ganska lång period. Och det vet inte jag vilken dörr det är. Men jag har ju gått runt med Per H hos oss här. Och som jag ser finns det ett par tre möjligheter att komma in från baksidan. Men det är inte sådär man bara kommer in utan vidare. Och man säger kan man komma in där med hjälp av det kortet. Och det har inte Stig gjort. Man kan inte komma in med kortet från baksidan. Men man kan komma in på annat sätt. För jag tittade just vad han hade för på dörrarna. Det var bara sådär, jag har varit lite smått nyfiken på vad han hade. Framförallt på de här tiderna då. Jag väntade mig kanske eventuellt en följdfråga också på detta. Hur dags Stig kom tillbaka. Men det kunde jag inte besvara med hjälp av våran data. För han hade inte öppnat då. När jag kom hit på lördagen så pratade jag med vakterna. Och då stod jag endast och småpratade med dem. Jag frågade om de hade märkt någonting. Och det konstaterade de att ingen hade gjort. Och ändå hade de haft både en som gick av och en som gick på arbetsplatsen. Just kring den här tidpunkten. Men ingen av dem hade märkt någonting själva. Annat då att Stig kom tillbaka så småningom. Försledaren efter 23.19 alltså. Roland, ja, han kommer tillbaka en gång till Skandia. Och jag är inte klar för mig om han kom in via 44 eller om han vakterna träffat på honom här efteråt. Det är ju klart. Försledaren, jag har inga fler frågor. Och förhöret avslutas 13.55. Sen är det dags då att förhöra Per H. Som också jobbar på Skandia. Och jag uppfattar Per H som säkerhetschef på Skandia. Och han förhörs då av Skoglund. Det är samma dag, det är den 9 juni 1986. Det vill säga det här händer innan förhöret med väktarna. Och det här förhöret görs per telefon.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, det är Skoglund från kriminalen. Och Per svarar, ja hejsan. Hur mår du? Per svarar, jag mår ganska bra. Förhörsledaren, jag har tagit del av det pappret som min chef Linder har tecknat ner efter ett samtal med dig. Och det pappret har vi alltså inte då. Jaha du, säger Per. Och förhörsledaren, jag ska väl börja höra de här personerna. Den här Roland B. Vad är det för en filur? Kontrollmannen. Och Per svarar, jo, han är alltså. Man har delat upp säkerhetsuppgifterna här på olika sätt. Den här Roland B. har hand om inpasseringskontrollen. Vi har här på Skandia, ungefär som ni, sådana här kort som vi sticker in i en läsare. Så kodar man. Det där är ett personligt kort. Som man ser alltså när han då sticker in kort i olika apparaturer. Sen ska det där ligga till grund för arbetstider och så. Den delen har Roland hand om. Sen har vi en kille som har hand om själva nyckeln, alltså låsning, alltså av lås. Och han heter Peter L. Man har delat upp det så, varför vet jag inte. Jag tror att inpasseringskontrollen har mycket att göra med personalsidan. Och det är därför Roland har fått den biten. Förhörsledaren, jag tänkte prata med Roland Bergström ser om det här yttrandet från Stig E's sida. Per säger, om Palme. Förhörsledaren säger, ja just det. Per säger, ja visst ser du, vi ska få göra det. Han har anknytning, bla bla bla. Jag kan väl säga lite mer om vad Roland har sagt till mig då. Jag håller på att skriva ner allting, PM här om vad de olika personerna har sagt här. Du får det så småningom. I alla fall, den här Roland, det är en schysst kille. Han jobbar alltså på en säkerhetsbit här som han har i kombination med sin personaltjänst. Roland jobbar på personalkontoret då. Han får, det börjar med på lördagen på morgonen så ringer den här Stig E. Och då ville Stig exakt veta när han stämplar ut. Då meddelar Roland att det är ganska svårt. Jag måste åka in på lördagen och titta på datalistorna och allt sånt där. Det ville Stig veta därför att polisen ville veta det. Han måste få veta exakt när han stämplar ut. Han tycker det är lite konstigt. Han säger okej, det kan jag väl göra, men jag ska spela tennis och gör det i så fall efteråt. Sen börjar han lite grann på, jag kommer inte ihåg, 3 samtal fick han under dagen från Stig. Då Stig ivrigt efterfrågar den här tidpunkten. Under de här kontakterna så berättade Stig vad han har upplevt kvällen innan. Då reagerar Roland för olika saker, säger han till mig. Att han reagerade över när han, Roland alltså, kom in på Skandia och gör den här kontrollen mot datalistorna. Så snappar han direkt att Stig har för lite stämplingar så att säga. På Rolands datalistor kan han se att den här Stig inte har använt kortet mer än 2 gånger under fredagen. Det är när han kommer till Skandia på morgonen klockan 8.10 och när han går klockan 23.19. Det är kanske inte så underligt för en utomstående. Men för oss som jobbar i Skandia är det här mycket märkligt. Varenda gång du ska ut här och käka lunch eller någonting så har vi de här inre skjutdörrarna, entrén, alltså innanför entrén som är låsta med elektriskt lås. Där måste du använda, öppna dörrarna bara, om du bara ska prata med någon i receptionen till exempel, så måste du använda. Likaså om du lämnar Skandia som den här killen har gjort för att äta, då måste du få komma in i Skandia igen, använda ditt kort. Vi tycker, jag till exempel använder mitt kort kanske 6 gånger om dagen, därför jag pratar då med folk i receptionen. Jag möter folk där nere så får jag gå in och ut. Varenda gång jag går in och ut så måste jag sticka kortet för att öppna dörren. Det här är det första Roland tycker det är märkligt då, att det inte finns några fler avläsningar. Och sen så tycker han att det är konstigt att han berättat att han återvände tillbaks in på Skandia efter mordet. Det där kan du prata med Roland själv hur det ligger till. Men där är det faktiskt så att man ska skriva in sig i en bok och legitimera sig. Det där är mycket märkligt tycker han själv också. För det saknar han också, inskrivning. Och sen så, då reagerar han inte. Men senare när Stig står i tidningar och tv och berättar om vad han gjorde då. Kommer han ihåg vad han sa till honom den här första förmiddagen. På lördagen, frågar förhörsledaren. Per fortsätter, just det. Då säger Stig det här. Han såg så liten ut. De sa att det var Palme. Nu kan jag inte ordagrant, det får Roland själv beskriva. Men alltså, de sa att det var Palme och att han såg så liten ut. Så jag trodde inte det var han. Sen säger han, vi vände honom i framstupa sidoläge. En av flickorna sa då, såg du vem det var? Han var där när flickorna hade uppfattat vem det var. Och sen säger han, var den där tanten var lik Lisbeth? När då Roland hör och läser om vad han uppger i tidningarna. Då börjar Roland fundera lite grann över det här. För det stämmer inte riktigt då. Det här han har hört första gången. Då börjar Roland fundera på det här. En annan sak som man kan fundera över är att han fortsätter att prata om Stig alltså under samtalen på lördagen. Att han ska åka till Idre på söndagen. Stig har inte hunnit packa under lördagen där han ska med sig på söndagen. Men Roland får intryck av att det är liksom inte planerat någon resa till lördagen. Det är ju byte på lördagarna i fjällen. Men det är på söndagen som Stig ska åka upp. Att det var bestämt så. Han tjatar om det där att han inte är inne packa för de ringer från Oslo och vill veta den här tidpunkten. förhörsledaren säger för, frågetecken. Per, för när Stig stämplade ut, Oslo vet jag inte riktigt vad han, om Roland, det fick inte Roland heller klart sig, vilka det var i Oslo som ville veta det, men Oslo var nämnt. Och så säger Stig en sak om Lisbeth Palme, att hon rusade ut i gatan flera gånger och viftade på bilar för att få stopp på någon som kunde hjälpa till. Det tycker jag, han är lite märklig bara för att det är ju bilar. Det är ju en taxichaufför bland annat. Och han reflekterar ju i alla fall över detta. Det gör han då inte riktigt förrän på söndag, Roland då, när han läser tydligen Svenska Dagbladet, alltså veckan efter då. Det är väl då han går ut i pressen i alla fall. Då Stig börjar uttala sig i tidningarna. Sen börjar han fundera över det här, vad han själv har fått höra. Och sen så gick Roland och jag och tittade på den här beryktade cykelvägen, som vi säger. Förhörsledaren är beryktade. Per fortsätter. Cykelvägen, det finns ju alltså tyvärr ställen där man kan ta sig in i Skandia utan att larmet går, utan att man kommer med på tv-skärmen. Och man då har en nyckel till ett cykelrum där anställda på Skandia då kan få ställa sin cykel. De som cyklar till jobbet, och det där cykelrummet kan man knalla ut och in på. Förhörsledaren, är det som talas om Luntmakargatan? Per säger, just det. Det var ju då i anslutning till det som det här larmet går 22.35. Vad är det för adress på Luntmakargatan? Vad är det för nummer? Per säger, nu ska vi se här. Det är alltså alldeles intill min dörr här nere i ingången till det. Det är garageinfarten som ligger precis i hörnan av Adolf Fredrik Kyrkogata och Luntis. Jag kommer inte ihåg numret, men det är alltså precis i hörnan där. Det går ner en garagenerfart, där cyklar man också ner och halvvägs ner så. Men då måste man ha nyckel. Och Per säger, ja, man måste ha nyckel. Man kan, de flesta använder sig av ett kort, av sitt kort. Men om man har en nyckel, som de som har jobbat länge kan ha en nyckel, och som faktiskt också delas ut på samma avdelning där Stig jobbar, kontorsservice, så kommer man in och ut där utan att vakterna ser. Förhörsledaren, kan man kolla om han har en sån här nyckel, om Stig har en sån nyckel? Per, ja, det var det som. Vi har ju, som du kanske hörde, planer på att göra en liten förundersökning på torsdag kväll. Förhörsledaren, det visste jag inte, men det är intressant ju. Då säger Per, då tänker vi gå in i Stigs rum. Vi har försökt att välja dagar och den enda möjliga dagen är alltså på torsdag kväll. Då tänker vi gå in och göra en förundersökning, kan vi kalla det för. Förhörsledaren är mycket bra. När jag kommer ihåg det här så vet vi ju att mordet begicks 23, 21 och 20. Vet du det exakt? Förhörsledaren svarar, ja, det sägs ju det här uppe. Och Per säger, är det? Förhörsledaren säger, åtminstone 23, 21 kan man säga, och då jämför man det med 23, 19. Och då svarar Per, ja precis, det har vi också gjort. Och förhörsledaren, då frågar man sig givetvis direkt, kan stämpelklockorna gå fel? Och då säger Per, nej. Då säger förhörsledaren, har du kollat det? Och då säger Per, ja, de går rätt. Men sen har vi också ställt frågan, hur mycket talade han med vakterna här nere i receptionen innan han lämnade lokalen? Intressant är att till dem, jag har hört dem också, de säger när han kom in igen, chockad efter det här mordet, då säger han att han var vid Götabanken när det small. Jag vet att han har sagt till er att han inte har mer än ett skott, därför han är på väg ut genom dörrarna här på Sveavägen 44. Vi har försökt att provgå det där, och man går rakt ut, man stämplar som han gjorde och bara knallar på och släpar stegen efter sig, fötterna efter sig, då har det gott om tid på en minut bort till Tunnelgatan. Du är inom minuten, är du i korsningen? Och då släpar vi fötterna efter oss. Om vi lägger till 30 sekunder för ett kort samtal om lite grann. Då har vi alltså 1.30. Och förhörsledaren säger, då slutar vi på. Och då säger Per, då slutar vi på 23, 20 och 30. Och då har alltså Stig pratat bort en halv minut. Förhörsledaren säger, det kan stämma bra det. Och då börjar Per bli riktigt upphetsad. Men sen måste man ju svara på en hel del andra frågor. Hur fasen kan Stig tajma detta? Det är det som vi har försökt att förklara genom den här. Då räknar jag så här. Han måste alltså ha haft en möjlighet att lämna Skandia. Han måste ha haft en möjlighet att komma in i Skandia för att tajma det här. Och då, om vi inte kan besvara den frågan, så är det antingen så att det är helt oplanerat. Det är bara så att han stöter på dem. En galning alltså. Sen framför sig någonting och har då, alltså det är bara en ren tillfällighet. Men jag tror att det verkar lite mer planerat. Det har i alla fall skett viss övervakning. Förhörsledaren, är det någon som kan säga någonting om Stigs klädsel vid det här tillfället? Per säger, ja, det kan man visst göra. Vakterna har vi frågat om det. Han var klädd i något blått, det var en, säger jag. Halvlång rock, handväska och så hade han sin keps som han har på vintrarna, säger de. Det är väl den där knäppta kepsen. Förhörsledaren, det stämmer ju bra. Per fortsätter. Jo, det stämmer ganska bra. De som jag frågade, de som var här när han gick, det var ju en tjej som heter Annette och en kille som heter Henry. De två satt i receptionen när Stig kom ner och gick ut. Sen när han kommer tillbaks, chockad efter, det var ungefär vid 23.45, då kommer han in igen. Då har Annette lämnat Scandia med bil från garaget under. Förhörsledaren, var hon för bil, vet du det? Och Per säger, nej, det är en ganska bra fråga. Jag har... Den tjejen får jag lite puls på faktiskt. Faktiskt, jag får lite puls på Annette. Hon lämnar. Hon är den enda av vakterna som har bil. Och jag har inte tagit reda på vad hon har för bil. Men hon lämnar Scandia luntis norrut. Svänger in Kammakargatan mot Sveavägen. Och sen ut på Sveavägen och Sveavägen norrut. Hon bor på Östervägen 8 i Solna. Hon säger att hon har blivit hörd av polisen tidigare om detta. Vad hon såg på vägen och så vidare. Men faktum är att precis där hon har sin bil är också in till den dörr där larmet går 22.35. Den här flickan, Annette, hon är faktiskt ensam i receptionen när larmet går 22.35. Men hon gör ingenting åt det larmet. Det kom sen att stå öppet den här dörren fram till 23.22 som du har hört. Där ser du, där har vi frågat de andra vakterna vad det kan bero på. Och de fattar inte det. Annette ska alltså vidta vissa åtgärder, men det gör hon inte. Hon struntar i det. Förhörsledaren, det var ju konstigt. Per fortsätter, ja, lite konstigare ändå blir det. Därför att när vi då hör en annan av de kvinnliga väktarna, hon som då, när larmet går ute på rondering uppe i huset, 8 trappor upp och inte hör larmet, och ser larmet då på datan. Den hon berättar att Stig har varit ute och käkat, kommer in klockan strax efter 9. Men det berättar inte den här Annette för oss inte. Fast hon har varit med då i receptionen. Jag har frågat väldigt mycket om vilka som har gått in. Och då säger inte hon det. Det får vi höra utav den andra väktaren. Att Stig har passerat in då strax efter 9 igen. Det hör vi alltså av Anna-Lisa. Det är alltså vakt nummer 2. Men just det här att Annette döljer. Om man nu vill vara lite illasinnad. Och det ska man ju vara. Men Annette alltså, hon gör ingenting åt larmet. Hon berättar inte för oss att hon vet att Stig har varit ute klockan 9 och kommit tillbaka. Trots att vi är intresserade av den frågan. Och sen så händer någonting annat när vi frågar. När lämnar du Scandia, Annette? Hon lämnar Scandia, vill hon säga då, klockan 23.35. Och när vi pratar med Anna-Lisa, då säger hon att jag återvänder från min rond som börjar klockan 21. Och återvänder klockan 23.25, tror hon. Men då är Annette borta. Det tycks som att Annette vill fördröja eller förlänga sin avresa så att säga från Scandia 10 minuter ungefär. Hon sitter nämligen och väntar på Henry, hon sitter av hans tid så att säga åt honom. Hon ska egentligen sluta klockan 20.45. Men sen så är det en annan sak skogis. Det är så här att den här Annette, hon säger att hon har ryckt in och sitter kvar istället för och väntar då på Henry som ska spela bridge. Då han har frågat henne om hon kan stanna från 20.45 till han kommer då. Ja, säger hon. Sen frågar vi då vem hon satt med sin ordinarie tid. För hon jobbade ju egentligen bara 16.45 till 20.45. Då nämner hon att hon satt tillsammans med en flicka som heter Ann-Sofie. Hon säger, Annette, att hon satt från 16.45 på fredagen till 20.45 med Ann-Sofie. Klockan 20.30 kom Anna-Lisa som då jobbar normalt tillsammans med Henry. Anna-Lisa kom 20.30 och gick på ronden 21. Och då blev Annette ensam i receptionen. Men då har vi tagit kontakt med Ann-Sofie för att få veta om hon har sett Stig komma utifrån och in. För det borde hon ha sett. Och vet du vad Ann-Sofie säger till oss då? Hon har inte varit på Scandia den här dagen. Hon säger att hon har bett Anna-Lisa sitta från 16.45. Och hon har påtalat detta felaktiga påstående för Annette. Men Annette vidhåller att Ann-Sofie var här i alla fall den här fredagen. Ann-Sofie, vad gjorde hon då? Jo, hon åkte till Östtyskland den här kvällen klockan 19. Så hon kan omöjligtvis ha varit där. Förhörsledaren bara, oj då. Det här ser ju grant ut. Per fortsätter, visst börjar det se grant ut. Då frågar vi, vad fan är det här? Vem fan är Annette? Vad är det för konstigt efternamn hon har? Vad är det för, är det någon östnamn eller vad är det här? Varför påstår hon så bestämt att Ann-Sofie sitter med henne från 16.45 till 20.45? När det är självverket så att Ann-Sofie har vidtalat Anna-Lisa att gå hela vägen för henne. Du vet, det här är så jävla rörigt. Och det är så konstigt här. Det här borde man reda ut. Då förstår du till bakgrunden till varför man håller på och försöker reda ut det här för mig själv. Och det är inte enkelt. Förhörsledaren, har du kollat Annette som du nämner här? Och Per svarar, nej, jag har inte gjort det. Det är någonting med henne som, ja... Hon har blivit hörd, sa du, av polisen. Per säger, ja, hon säger det själv att hon har hört tidigare. Och hon har ett, hon säger så här till exempel, att jag tror att polisen har tagit fel på tidpunkten, därför att jag skulle ha hört skottet. Hon har alltså inte hört någonting 23.35. Så hon vill alltså förändra tidpunkten här. Det har hon påstått till den här kommissarien som då har hört henne. Det är någonting med henne som får mig att fundera lite grann. Jag kan inte sätta fingret på det, men du vet hur det är. Man får en sån här känsla av olika saker. Och ibland säger hon för mycket, och ibland säger hon för lite. Men Annette är faktiskt den som hade en bil nere i garaget. Först ska jag säga, jag ska kolla vilken bil hon har. Och Per säger, det är den enda bilen som är faktiskt. Väktarna kommer ju gående eller med tunnelbanan. Vad jag tänkte säga, på torsdag tänkte vi, om allting klaffar, om vi kan få fram nycklar och sådär, då tänkte vi göra det här efter arbetstid. Det är klart, om du har synpunkter på vad vi kan leta efter. Vi tänkte leta efter nycklar förstås. Och sen leta efter bilder, dokument. Du vet det här om Mariehamn. Förhörsledaren, Mariehamn? Och Per, ja, du vet att Stig har varit där också. Förhörsledaren bara, nej, det noteras ingenting här. Per säger, nej. Man undrar ju var Stig var någonstans under sin semester. Förhörsledaren, ja, just det, det stämmer. Han var inne i en klädsaffär där. Ja, det stämmer. Så att han var alltså inte i Idre. Per säger, det var ju tveksamt. Man kom och förfrågade sig i alla fall om han var det. Och sen kopplingen då till här tryckeriet, eller fan det är Mariehamn, på det här EAP. Stig är ju grafiker, den här killen. Han är alltså, han är utbildad sånt. Hans rum är sånt där grafiskt tryckeri, kan man säga. Förhörsledaren, mörkrummet. Och Per, ja, just det. Därför tänkte vi hitta. Sen ska vi se om vi kan hitta några kopplingar till det. Och sen letar vi efter vapenfett eller vapendelar. Och där slutar förhöret med Per H. Och den sista sidan i förhöret inte med. Den utgår för anledningen att det saknar betydelse för ärendet. Men här kan vi då konstatera att säkerhetschefen på Skandia, eller säkerhetspersonen, jag börjar vackla om man faktiskt är säkerhetschef, han tänker alltså göra en egen undersökning av Stigs rum och leta efter vapen. Och han är oerhört misstänksam mot väktarna Nett. Och mellan raderna här så verkar det som att Per H är övertygad om att Stig är gärningsmannen. Jag vill passa på att tacka en ny sponsor som heter Gustav. Tack Gustav. Tack alla ni andra som sponsrar den här podcasten på patreon.com/palmemordet. Jag har fått några iTunes-recensioner som jag tänkte läsa upp här. Ni kan gå till iTunes och recensera den här podcasten. Berätta vad ni verkligen tycker. Berätta vad ni tycker jag kan förbättra och så vidare. Ja, först har vi en 3-stjärnors recension. Mycket intressant men hemskt ljud. Från Daniel poddlyssnare. Och han säger att han har precis lyssnat på avsnittet med Gert Fylking. Och det dåliga ljudet är tillbaka. Det låter som att ni sitter 15 meter från micken. Och det brusar konstant. Och det är väldigt sant. För att det där spelades in hemma hos Gert Fylking. Och det var Gert Fylkings medhjälpare som var ansvarig för ljudet. Och som ni har sett på YouTube. På Palmemordskanalen på YouTube. Sök på Palmemordet på YouTube. Så hittar ni lite extra videor och sånt. Plus alla avsnitt av den här podden. Där kan ni se bilder på när jag sitter hemma hos Gert Fylking. Och då har vi alltså så här proffsiga mickar, de är inkopplade i ett USB, en USB-hub. Men det visade sig sen då när vi hade spelat in att de hade inte haft någon ström påslagen. Så att hela det avsnittet är alltså inspelat på en Mac som råkade stå på det där bordet. Så att jag förstår att ljudet var fruktansvärt där. Men det här avsnittet spelar jag in med bästa möjliga ljud som jag kunnat fixa. Så jag hoppas att om ni har varit tveksamma på ljudet så att ni tycker att det är bra ljud här då. Nästa iTunes-recension är 5 stjärnor från Iorsos 1667. Och tack för det. Iorso säger, jag bara älskar den här podden. Jag lyssnar på alla avsnitt. Jag kan knappt vänta på nästa. Jag tycker att ett avsnitt per vecka är lite långsamt. Dan gör ett fantastiskt jobb. Älskar djupdykningarna i detaljerna. Ljudet kunde ha varit lite bättre, men det menar jag ibland att ljudet har väldigt skarp diskant. Ja, och den här Jorso har pratat med mig utanför här och vi har faktiskt fixat. Det här ska vara fixat i det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni inte tycker att det är hög diskant här, för vi har genomfört en del förbättringar. Mycket tack Jorso. Nästa 5-stjärnors recension kommer från Jonte Toronto. Tack Jonte, och han säger bara intressant. Sen har vi 5 stjärnor från Björnhovda som säger Tack så mycket för en jättebra podd. Mycket intressant att lyssna på en podd som går på djupet i Palmemordet. Vi har nu 32 iTunes-recensioner och jag vill hemskt gärna ha flera. För de här iTunes-recensionerna påverkar iTunes-sökningar jättemycket och påverkar hur man hamnar i topplistorna på iTunes. Så att ju mer iTunes-recensioner, desto mer folk hittar den här podden och desto mer sponsorer får jag. Så jag kan börja ta mig an de stora, jobbiga research-spåren där jag kommer att behöva jobba i veckor för att kunna göra ett avsnitt. Det är därför de ligger så högt upp på Patreon. Ni kan titta på patreon.com/palmemordet och se vad de är. Vilka det är. Ni kan också kolla på facebook.com/palmemordet och det är där ni ska kontakta mig om ni vill veta kontaktuppgifter för Swish eller PayPal. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Och jag har ju funderat ganska länge på det här mysteriet med Skandiamannen. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker verkligen att det inte finns något riktigt bra svar på vem Stig är och vad han håller på med. Och därför ska vi göra flera avsnitt om det. Men en sak som jag alltid har tänkt på är att någon borde prata med den här Annette. Hon har bytt efternamn sedan dess. Förmodligen på grund av äktenskap då. Men hon finns ju där ute och det finns en del frågor man skulle vilja ställa till henne. Men den grävande journalisten Sven Arner, han gjorde faktiskt det. 1993 redan så tog han kontakt med Annette och frågade varför är dina förhör hemliga? Och då sa Annette någonting i stil med jag förstår inte varför mina förhör är hemliga för att jag sa väl ungefär samma sak som de andra väktarna. Men sen tänkte hon efter och så sa hon, men det kanske är för det där med den röda bilen. Och där slutar vi dagens avsnitt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.